Förra gången stannade vi i 23 kapitlet, vers 11. Det var efter det att Paulus hade förts till stora rådet när han slets bort från mobben som försökte ta livet av honom på tempelområdet. Och sen följande dag efter en natt i fängelset så fördes han till stora rådet. Och då blev det kalabalik där. Och han vädjade där, eller hänvisade där till hoppet om de dödas uppståndelse. Och det blev ett tumult och det blev så farligt att befälhavaren Kiliarken var rädd att judarna rent av stora rådet skulle handgripligen slita Paulus i stycken. Så han lät soldaterna rycka bort honom och förde honom till fästningen. Och då kom Herren till honom, trösta honom, sa var vid gott mod, och berätta för honom hur han ska få i uppgift att vittna i Rom på samma sätt som han har vittnat i Jerusalem. Han gav honom full sanktion, fullt intygande att det som Paulus har fört fram, det har varit Jesu egna ord, hans eget budskap. Och det här ska han få fortsätta att göra. Då kommer vi vidare då från 12:e versen. När det blev dag gjorde judarna upp en hemlig plan och svor ned på att varken äta eller dricka förrän de hade dödat Paulus. Det var mer än 40 män som hade sammansvurit sig. Och de gick till överste prästen och de äldste och sa: vi har svurit en ed att inte smaka något förrän vi har dödat Paulus. Därför ska ni nu tillsammans med stora rådet anhålla hos befälhavaren att han skickar ner honom till er. Låt honom tro att ni vill undersöka hans sak närmare. Själva står vi då beredda att döda honom innan han kommer fram. Ja, det var ett väldigt hat mot Paulus. Till och med så att man var beredda att i en konspiration mörda honom uppsåtligt. Och så sökte man stöd för det här också från romarna. Nu var man inte inställd på det att man skulle överlämna honom så att romarna skulle döma honom till döden. För det kunde man säkert ana, det går inte. Men man var beredd att göra det handgripligen själva. Så svor man en ed på att varken äta eller dricka förrän man har dödat Paulus. Det här måste ha varit zeloterna. En grupp som var mycket radikala. Idag skulle vi kanske kalla dem terrorister. Jesus hade ju en lärjunge faktiskt av zeloterna också. Det var zeloterna som gjorde uppror mot Rom år 66 och som sen ledde till så småningom att hela Palestina rensades i stort sett på judar och Jerusalem förstördes år 70. Det var en väldig orättfärdighet i det här när man är på det här sättet oförtäckt kriminella, oförtäckta brottslingar. Och då går man och försöker få en oskyldig, ett kristet vittne mördat. De som uppvaktades, de var Ananias och de äldste. Och de var nog säkert alla saduceer, de som de anförtrodde sig åt. För fariseerna, så de var ju mera välsinnade mot Paulus genom att han hänvisade till uppståndelsen. Och det var ju det som de då sen började försvara honom med. Vi finner inget ont hos den mannen, var det några som sa. Mördarna visste alltså väldigt bra vilken typ av ledare de hade och räknade med att de står nog på deras sida. Sen ville man då att översteprästen tillsammans med stora rådet ska gå till Kiliarken och göra en anhållan om att han skickar ner honom. De berättar nu inte öppet här om sina mordplaner. Det skulle inte ha lyckats. Men de föregerar att de vill fortsätta förhandlingen från gårdagen. Eller morgonen som det ännu väl var frågan om. Gårdagen var det faktiskt. Och de låtsas då som om de skulle vilja ta det på allvar det här målet och försöka komma fram till, en bättre slutsats och en bättre samsyn än den som hade uppstått då föregående dag. Det var troligen på det sättet att man den här gången ville att Paulus skulle föras till Sanhedrins hus, alltså Stora rådets egentliga hus. När man samlades då dagen före där i Antoniaborgen i första våningen så var det hos romarna. De var gäster där. De satt inte på sina vanliga platser. Men nu menar man antagligen att man ska föra Paulus då under eskort till deras hus. Och det är under den här färden dit då som man ska gripa honom. De har sina knivmän med dolkar under mantlarna och kan då rusa på och döda honom innan soldaterna hinner göra någonting. De visste att det här kunde betyda straff för dem. Men de var 40 stycken. De kunde lätt smita undan så att det inte blev klart vem som gjorde det. Så läser vi vidare från 16. Men Paulus systerson fick höra talas om bakhållet och han kom till fästningen och gick in och berättade det för Paulus. Paulus hade en syster. Vi var inne på det redan tidigare det här. Och den här sonen var redan vuxen. Så det står att han var en ung man i vers 17. Och systern var säkert en hel del äldre än han. Möjligen studerade han i Jerusalem på samma sätt som Paulus hade gjort en gång. Och rörde sig då i de inre cirklarna, hade någon av de här skriftlärda eller saduceerna då som lärare. Och kanske hade han då snappat upp dig i diskussioner. Om 40 personer gör en konspiration så är det inte alldeles enkelt att hålla den strikt hemlig. Och de som då var de här skriftlärdas elever så räknades väl vara någorlunda lojala. Att det inte var någon större risk att de sprider budet vidare. Men det stämde då inte. Utan den här systersonen han fick höra det och sökte en möjlighet att berätta det för Paulus. Eftersom han var så nära släkt och eftersom Paulus hade någorlunda frihet. Han fick ta emot besök. Så lyckades det då för den här systersonen att komma in till Paulus. Och sen vidare. Då kallade Paulus till sig en av officerarna och sa: för den här unge mannen till befälhavaren. Han har något att berätta för honom. Officeren förde honom till befälhavaren och sa: fången Paulus kallade på mig och bad mig ta den här unge mannen till dig. Han har något att berätta för dig. Paulus hade ju en viss aktning eftersom han var romersk medborgare. Och som romersk medborgare hade han också rätt att tala inför överheten. Alltså att gå till en officer och be om att få tillstånd att tala med kiliarken. Ja, det var inte han själv som det här förde honom till talade med kiliarken i det här fallet, utan han bad om att officeren eller centurionen skulle ta den här mannen till den här ynglingen till befälhavaren. Och det gjorde han. Lukas kan berätta och citera precis vad han sa. Så det betyder ju att Lukas var mycket väl underrättad och det här som sades där. Så det kan man mycket väl då förstå att den unge mannen har berättat ordagrant precis allt vad som hade skett. Paulus kallas fången Paulus. Även om han då har en viss frihet. Men han var naturligtvis i fängsligt förvar. Det var en militär disciplin över det här precis i den ordning som det var meningen att det skulle gå till. Och den här unge mannen är nervös. Så Kiliarken försöker lugna honom. Han säger, befälhavaren tog honom vid handen, förde honom åt sidan och frågade, vad är det du har att meddela mig? Så går de till ett rum där de får tala i förtroende. Och systersonen fortsätter. Han svarade, judarna har kommit överens om att be dig skicka ner Paulus till rådet imorgon och låta dig tro att de ska utreda hans sak närmare. Men låt dem inte övertala dig. Mer än 40 av dem ligger i bakhåll för honom, och de har svurit en ed att inte äta eller dricka förrän de har dödat honom. De står nu färdiga och väntar på att du ska säga ja till deras anhållan. Befälhavaren lät den unge mannen gå sedan han uppmanat honom att inte tala om för någon att han hade berättat detta för honom. Det är klart att den här Kiliarken är ju rädd att någon ska avslöja för andra så att han inte kan sen föra sin plan i verket. Och den unge mannen, så han är också rädd att Kiliarken kanske inte lyssnar. Låt dem inte övertala dig. Och berättar hur allvarligt det är. Mer än 40 ligger i bakhåll. Och har svurit en ed att inte äta eller dricka förrän de har dödat honom. Det är alltså någonting som ska ske väldigt snart det här. De står och väntar. Sen får då den unge mannen, systersonen, gå. Och får då order att inte berätta någonting. Det skulle kunna vara dödsstraff belagt vid det. Att berätta någonting mot en sådan order. Sen kommer då Paulus att föras vidare. Därefter kallade befälhavaren till sig två av sina officerare och befallde dem. Håll 200 soldater beredda att ikväll vid 9-tiden gå till Caesarea. Dessutom 70 ryttare och 200 spjutbärare. Det här låter helt fantastiskt. Hade man egentligen flera män där i kasernen i Jerusalem? Ska han föra iväg allihop nu? Lämna Jerusalem utan skydd? Det är nog överdrivet det här väldigt. Det tyder på att den här Kiliarken, han hade inte riktigt ett sunt omdöme. Då finns det en osäkerhet när det gäller texten. Ingen osäkerhet med två av sina officerare, två centurioner. Och också det här att 200 soldater är beredda. Var och en av de här centurionerna hade befäl över 100 soldater. Så det låter helt rimligt. Men sen 70 ryttare och 200 spjutbärare. Det där ordet spjutbärare, det finns helt enkelt inte på något annat ställe i Nya testamentet. Och det finns inte heller i den profana grekiska litteraturen förrän det har dykt upp någon gång flera hundra år senare. Och då betydde det inte att det var en soldat som då hade ett specialuppdrag att bära ett spjut. Utan det antyder bara att det är någonting som finns på högra sidan eller som bärs i högra handen. Och därför är man väldigt osäkra översättarna vad det här egentligen betyder. Det kan betyda en slangbella, så långt från spjutbärare, som användes också på den tiden. Det kan betyda någon typ av extra utrustning, och det kan också betyda djur som skulle bära packning. Så där pass osäkert ord är det här som översatt med spjutbärare. Men fastän vi inte vet precis vad det är, så vet vi att det var en väldig styrka som skulle trava iväg där. Och det skulle då gå vid 9-tiden. 9-tiden som i vårt språk är 9, men inte på den tiden, för då var det vid 3:e timmen på natten. Natten börjar vid 6-tiden och den för romarna var då den 3:e timmen, 9 på kvällen ungefär. De skulle alltså marschera nattetid i hemlighet. Så han tog nog det här uppdraget på väldigt, väldigt allvar. Och så säger han också, skaffa också riddjur och låt Paulus sitta upp och för honom oskadd till landshövdingen Felix. Där var ett strängt, en sträng order, oskadd. Det är min order. Händer det någonting med honom så då vet vi vad som på den tiden var följden av det. Nå, han visste ju att det var 40 som hade svurit på att döda Paulus, så att nu behövde de vara fler än dessa 40. Han var nog rädd för dem tydligen. Det hade funnits uppror av judar tidigare. Vilka riddjur var det månne då? Ja, Lenski han menar att det var en åsna. Det skulle ha kunnat vara lämpligt. Han menar att Paulus skulle knappast ha varit van med en häst. Och han skulle inte klara av en ritt på en häst. En åsna var mycket fogligare och snällare att rida på. Men det är nog Lenskis åsikt, det vet vi. Men ett riddjur var det. Felix, landshövdingen Felix. Han hade blivit utnämnd till landshövding i Judeen år 52. Så det var ungefär 6 år tidigare. Han hade en mäktigare bror som hette Pallas. Och den här brodern, han var en av kejsarens gunstlingar. Han var någon typ av minister. Och det var tack vare Pallas som Felix fick den här tjänsten. Och han var inte alls något väldigt duglig heller. Tvärtom så var han blev avsatt sen och ställt till svars för att han hade inte åstadkommit just någonting. De här båda var, menar man, frigivna slavar. Och som frigivna slavar så hade de då lyckats komma upp sig under Claudius mor Antonia, som tog ansvar för dem och som gav dem deras status. Och sen fick de då köpa sig romerskt medborgarskap och så vidare. Felix han var en grym härskare och han låtsades vara kung. Så han var inte alls väl ansedd. Vi ska återkomma till det om en stund. Och så heter det vidare i vers 25. Och han skrev ett brev med följande innehåll. Claudius Lysias hälsar den högt ärade landshövdingen Felix. Den här mannen hade gripits av judarna och de skulle just ta livet av honom. När jag kom med min trupp och befriade honom. Sedan jag tagit reda på att han var romersk medborgare. Jag kan lite pausa där. Det här formella brevet, det var en nödvändighet när man skulle remittera ett ärende till en högre instans. Det är ju motsvarande, kan vi säga, idag. Och Lukas återger det ordagrant. Brevet har en vanlig disposition. Den framgår inte av översättningen, men det skrevs på det sättet. Först författaren, sen mottagaren och sen hälsningen. Hälsningen i det här fallet är ett mycket kort kairein, som då ungefär betyder hell, eller hälsa, eller terve. Det här kommer sist i den här vers 26. Claudius till den högt ärade landshövdingen Felix, hell. I den ordningsföljden kommer det. Och vi får här då veta Kiliarkens namn och det är högst sannolikt att han också var en frigiven slav. Claudius Lysias var i ansvar för att ge korrekt information. Och han skulle också berätta allting i rätt ordning så att den högre instansen kunde få klart för sig det här, hur ärendet ligger till. Nå, den här sanningshalten kan man nog lite kritisera här. Han säger ingenting om att han hade fängslat Paulus med kedjor. Det skulle han inte ha fått göra då han var romersk medborgare. Han säger ingenting att han hade befallt sina soldater att de ska gissla honom. Det skulle ha kunnat leda till dödsstraff för Claudius Lysias i värsta fall. Avsättning sannolikt. Han påstår att han själv tog reda på att Paulus var romersk medborgare. Han hade inte lyssnat när Paulus först sa det. Och så tänkte han ändå ställa till med gissling. Och först då, när Paulus verkligen frågade, då blev det bråttom. Så det var nog inte så där helt korrekt. Men det nästa, det är helt korrekt. Och då jag ville veta varför de anklagade honom, förde jag ner honom till deras stora råd. Jag fann då att anklagelsen mot honom gällde tvistefrågor i deras lag och att han inte anklagades för något som förtjänade dödsstraff eller fängelse. Sedan jag blivit underrättad om en sammansvärning mot honom skickade jag honom genast till dig. Jag har också anmodat hans anklagare att föra sin tala mot honom inför dig. Enligt Lysias så skulle nu i princip ha varit möjligt att Paulus ska kunna försättas på fri fot. För han har ju redan konstaterat att anklagelserna gällde tvistefrågor i deras lag. Och sådana tvistefrågor har romarna inte någon skyldighet att utfärda straff för. Och han anklagades inte för något som förtjänade varken dödsstraff eller fängelse. Så alltså han borde ha blivit försatt på fri fot. Men nu brände det ju i Jerusalem. Om han ska bli kvar där skulle Claudius Lysias ha löpt en stor risk att Paulus sen han blev frisläppt och nyo skulle ha drabbats av mobben. Eftersom det var en sammansvärjning. Så han måste föra bort honom i säkerhet. Han anmodade också hans anklagare att föra sin talan mot honom. Det här gjorde han inte när de for. Utan det gjorde han säkerligen sen när de hade kommit. När brevet överlämnades. Sen vers 31. Soldaterna tog då med sig Paulus enligt den order de fått och förde honom under natten till Antipatris. Det här är då en stad som utgör en militär postering. Ligger längs den stora vägen, vanliga vägen mot Caesarea från Jerusalem. Där man då först tar vägen ut till Lydda. Och sen från Lydda tar av längs den allmänna vägen sydnordlig riktning. Så att man därifrån tar norrut då till Caesarea. Antipatris ligger inte vid havet. Den hade byggts av Herodes den store. Sträckorna, jag har tyvärr inte med den där stan Antipatris på den där kartan. Men Lydda finns där och det är då en bit ifrån. Eller på någon av kartorna fanns Lydda. Det var ungefär en 60 kilometer, kanske lite knappt. Men man kan inte mäta riktigt fågelvägen. Så det uppges att det var ungefär 60 kilometer till Caesarea. Nej, förlåt, till Antipatris. Och sen var det ytterligare nästan lika långt från Antipatris till Caesarea. Så det var ju en rätt så tuff resa att ta sig fram under natten i synnerhet. Och om nu Paulus satt på en åsna under hela den här tiden så måste han nog ha varit rätt så trött. När de sen så småningom kom till Antipatris. Men fick han vila? Nej då. Det står nästa dag ledde ryttarna fara vidare med honom och vände tillbaka till fästningen. Nu har bara den största risken över och nu kunde då de 70 ryttarna ensamma ta hand om Paulus. Och så fortsatte de. Ryttarna kom till Caesarea, lämnade fram brevet till landshövdingen och förde in Paulus till honom. Felix läste det och frågade från vilken provins han var och när han fick veta att han var från Cilicien sa han: "Jag ska höra dig när din anklagare också har kommit." Sedan befallde han att Paulus skulle stå under bevakning i Herodes palats. Även om Paulus säkerligen var mycket trött av allt det här så måste det ju ändå ha varit lite märkligt. Han, en Jesu Kristi apostel, utan egendomar, dem hade han lämnat Jerusalem åt Jerusalemförsamlingen, det som de hade haft med sig på vägen. Inte högt i anseende av världens människor. Nu måste man ställa till med en sån där väldig cirkus för att föra honom till landshövdingen. Det var ganska märkligt. Paulus fördes nu alltså direkt till landshövdingen. Sedan han hade läst följebrevet. Och fick då en första fråga. vilken provins han var från. Det här var viktigt, för landshövdingen behövde kunna avgöra vem han ska konsultera, eventuellt också hänskjuta saker till. Vi kommer ihåg hur det var med Jesus när Pilatus fick höra att Jesus var från Nazaret, från Galileen, så tänkte han, jag hade Herodes sak. Och då var Herodes i stan, så skickade han honom till Herodes. Och så tillbaka sen igen kom han ju. Men det här var alltså redan på den tiden en princip som man hade, att var och en ska köta, en överhet på en viss ort ska köta de angelägenheter som hör till den orten. Men nu var Cilicien väldigt långt borta. Och det gick inte för sig då bara så där att börja hämta några landshövdingar därifrån. Så han fick ta sig an det här fallet. Det är alldeles tydligt att Paulus också här har en viss frihet. Han ska stå under bevakning i Herodes palats, inte i fängelse. Här är palats det som i Jerusalem också kallas pretorium. Det som där Pilatus förhörde Jesus, det var i pretoriet. Och det kommer från den romerska ämbetstiteln pretor. Det fanns på flera ställen såna här palats där romarna både var domare och där man hade en viss mängd soldater och där det fanns rum att fängsla människor. Det här hade byggts som kungapalats, men nu var det alltså ett romerskt pretorium, det här stället. Så kommer vi då över till kapitel 24. 5 dagar senare kom översteprästen Ananias dit ner tillsammans med några äldste och en jurist, en viss Tertullus, och de framförde inför landshövdingen klagomål mot Paulus. Man kan ju beräkna att den här långa sträckan, cirka minst 100 kilometer, kanske 110, så den tog minst 2 dagar för den här delegationen då från Stora rådet med översteprästen i spetsen. Och vi kan nog utan vidare vara övertygade om att översteprästen, han gick inte. Han satt nog i någon bärstol eller åkte vagn. Och det kunde ju gå lite snabbare förstås. Men det var ett så stort ärende att översteprästen själv måste åka hela den här vägen. Han är då huvudåklagare. Och man kan nog misstänka att det var övervägande saduceer som var med. Det kan hända också att det inte var någon officiell deputation från Stora rådet, att de hade samlats och beslutat vem som ska representera dem. Utan helt enkelt överste prästen, han var självsvåldig, han utsåg några saduceer som var honom trogna. De vågade knappast släppa fariseerna dit. Fariseerna hade ju en tendens att ta Paulus parti. Tertullus är en romare eller en laglärd jude som då är en hellenist, alltså en som är mycket välförfaren i kultur och inte minst i den romerska juridiken. Och det märker man också när han börjar tala att han är mycket vältrimmad. Han kan de här sakerna som advokat, deras ombud. När Paulus kallats in började Tertullus anklaga honom och säga: Adde tack vare dig, högtärade Felix, länge har rått fred och att detta folk överallt och på alla sätt har fått det mycket bättre. Det erkänner vi med största tacksamhet. För att inte besvära dig allt för länge ber jag dig ha godheten att lyssna till vad vi i korthet har att säga. Paulus kallades in med värdighet, han var ju en romersk medborgare. Så han kom inte in som en simpel fånge. Och de skulle konfrontera, eller han skulle konfrontera då anklagaren och åklagaren. På samma sätt som det är en tingssal idag. Men det här talet som då Tertullus håller, det kan vi säga mycket avslöjande. Det börjar med smicker. Och det var vanligt på den tiden för att ställa sig in, för att få chefen, domaren i det här fallet, landshövdingen, att ha en positiv inställning till honom. Och det var alldeles tydligt smicker, därför att det har länge rått fred. Nåja, det fanns ju den romerska freden, Pax Romana, men i Judén hade det varit flera upplopp, och dem hade Felix faktiskt kött så att han hade slagit ner dem. Och i synnerhet det upplopp som omtalas då tidigare av de här knivmännen som var vars ledare som Lysias trodde att Paulus var till en början. De hade ju slagits ner, men man hade inte fått fast den här ledaren för gänget. Men Felix orsakar för övrigt mycket stridigheter, det finns det belagt i historien. Och att alla skulle ha fått det bättre under hans tid, så det kan man nog bara skriva på Tertullus fantasi. Det hade inte något med verkligheten att göra. För det finns inga belägg för det någonstans i historien att Felix skulle ha utmärkt sig med att ha gjort förbättringar, gjort det lättare för folket och så vidare. Ett ord finns här som inte kommer fram i den svenska texten och som är ganska speciellt. Och det är pronoia, som betyder försyn. Det står bara det tack vare dig, högt ärade Felix. Men det är på grund av Felix försyn. Och det används bara på ett par andra ställen, och då om Guds försyn. Det är Gud som har försyn. Men nu upphöjs Felix till en sådan gudomlighet som har försyn. Och på ett sådant sätt som då egentligen bara hör till Gud. Sen följande vers också, vers 4. Det innehåller också en sån där typisk skicklig, en retorisk fras. För att inte besvära dig allt för länge. Underförstått, nu har vi ju redan tagit upp Felix dyrbara tid med att få samlas här kring honom. Och nu kommer jag att bara riktigt kort uttala det här vad det gäller, så att vi inte besvärar allt för länge. En väldigt positiv och inlindad formulering. Det var en ynnest av Felix att han var där överhuvudtaget och gav sig tid att lyssna. Nu kommer han sen till att försöka visa att Paulus har överträtt den romerska lagen och säger: vi har nämligen funnit att den här mannen är en pestböld och ställer till oroligheter bland alla judar runt om i världen, och att han är en ledare för Nazarenas sekt. Han har till och med försökt vanhelga templet, och därför grep vi honom. Det är ett starkt ord som tillmätes Paulus här, en pestböld. Det är någonting som är farligt, det visst. Pesten är inte rolig att få. Och det betyder alltså att han vill låta påskina att Paulus är en smittobärare som det gäller att göra sig av med, på samma sätt som man opererar bort en pestböld. Här kallas han, eller den sekt som han leder, Nazareernas sekt. Det här är den enda gången i Nya Testamentet som de kristna kallas Nazareernas sekt. Jesus kallas ju Jesus från Nazaret, Jesus Nazareen och så vidare. Och det här är också liksom sådär nedlåtande, i nedlåtande mening. Ordet sekt är alldeles speciellt intressant. På grekiska hairesis. Och det avser en fraktion, en partigrupp. Och intressant nog så är det någonting som verkligen också kan beskriva både saduceerna och fariseerna. Det kan mycket väl kallas sekter i den mening som det grekiska ordet står för. Det är ju klart att han vållar oro för andra judiska sekter. Om nu Paulus är ledare för en speciell sekt, och sen finns saduceerna och så finns fariseerna, så det är klart det, om han vinner mycket anhängare så blir det oro för de andra sekterna. Men det här är ju en inomjudisk sak. Kan han straffas för det inför den romerska överheten? Jo, det är så att det är inte straffbart att han vållar oro för de andra sekterna. Men om han blir ledare för en ny religion, då blir det farligt. Eller lagstridigt. Därför att romarna hade gett judarna specialrättighet att utöva sin religion. På samma sätt var det med romersk religion. Sådana religioner som hade godkänts av myndigheterna fick utövas. Men det var inte religionsfrihet, så att vem som helst fick börja med en ny religion. Om nu Paulus kunde visas vara ledare för en ny religion som inte åtnjöt romersk status eller laglighet, då kunde han åtalas inför romersk lag. Sen det följande, att han till och med har försökt vanhelga templet. Där finns ju det en intressant vinkling. Nämligen, han har försökt vanhelga templet. Därför grep vi honom. Det står inte här att han verkligen vanhelgade templet. Vid det här laget visste anklagarna att han inte hade tagit in hedningar på tempelområdet, som de här judarna från Asien påstod. Om man säger att han försökte vanhelga templet, hur kan man bevisa det? Det måste ju då finnas belägg för att han verkligen gjorde det. Templet var ju under romerskt beskydd och de hade ju uppsikt över det där uppifrån. Sen märker ni kanske att vers 7 är borta. I folkbibeln åtminstone, men det finns en not som citerar en vers 7 som finns i ett par texter. Vi ville döma honom efter vår egen lag, men befälhavaren Lysias kom och ryckte honom med våld ur våra händer, och dem som anklagade honom befallde han att bege sig till dig. Det finns inte tillräckligt belägg för att den här tillhörde originaltexten. Om man tänker på vad den innehåller, så skulle den försvaga anklagelsen. För den säger ju det att judarna själva skulle gärna ha önskat sköta saken utan romarna. Och det var ju precis vad de inte ville göra. Ja, på det sättet att mobben ville döda honom. Men det hade, och det där för tillsammansurna ville döda honom. Men officiellt så kunde judarna absolut, det judiska ledarna absolut inte börja ta den saken. De hade ju inte rätt att utfärda dödsstraff officiellt. De kunde alltså vända Lysias handlande till en orätt mot judarna om den här versen stämmer. Men vi går vidare till det som då står i alla texter. När du själv förhör honom kan du ta reda på allt som vi anklagar honom för. Judarna instämde och påstod att det förhöll sig på det sättet. Det var en normal tingsprocess. Först anförde man åtalet. Det gjorde Tertullus. Så hörde man vittnena. De här judarna, översteprästen och de andra. Och sen skulle den anklagade få försvara sig. Och det räknar man här med att när du själv förhör honom. Det fanns två möjligheter. Antingen kunde domaren direkt låta honom tala, eller så kunde han börja ställa frågor. Och vi vet ju att när Pilatus förhörde Jesus så ställde han frågor till honom. Men Felix han gör på ett annat sätt. När vi då kommer till vers 10 så står det direkt: då landshövdingen gav tecken åt Paulus att tala gav han sitt svar. Eftersom jag vet att du i många år har varit domare över detta folk försvarar jag min sak med tillförsikt. Du kan själv förvissa dig om att det inte är mer än 12 dagar sedan jag for upp till Jerusalem för att tillbe. Landshövdingen gav ett tecken och det var väl högst sannolikt en nickning mot Paulus, och då visste Paulus nu var det möjligt att försvara sig. Paulus smickrar inte. Det här är inga överord som han säger, utan ett erkännande att Felix känner de judiska frågorna väl. Det var allmänt omvittnat, och det står också senare att Felix var väl förtrogen med de kristna. Han kände den vägen mycket väl. Och det här visste ju säkerligen också Paulus. Och därför kunde han med tillförsikt börja sitt försvar. Eftersom man vet det att han står inför en här som känner den här frågan. Han tar upp tre punkter i sitt försvarstal. Det är intressant att Paulus är alltid systematisk. Och när vi tidigare har sett både när han predikar och när han tidigare har försvarat sig, så har han glasklar argumentering. Han talar rakt ut utan manuskript. Ibland uttröttad, ibland hårt pressad, men alltid glasklart. Det som han här tar fram, så det är att han har varit så kort tid i Jerusalem att han inte kan ha hunnit ställa till med oroligheter under den här tiden. Det andra han säger är att han beskriver den sekt som han anklagas för. Och det tredje är att han utmanar de asiatiska judarna och stora rådet att skaffa fram bevis och visa hans brott. De 12 dagarna, det är lite märkligt. Du kan själv förvissa dig om att det inte är mer än 12 dagar sedan jag for upp till Jerusalem för att tillbe. Nu hade ju Paulus varit i templet några dagar och det verkar enligt tidigare som om han skulle ha varit nästan den här offerveckan, det var mot slutet av den tiden. Och så fängslades han och han förvarades en dag i Antoniaborgen. Så var han 2 dagar på väg till Caesarea. Och så gick det 5 dagar innan man började här, den här domsprocessen. När översteprästen hade kommit. Lenski drar den slutsatsen, och vissa andra också, drar den slutsatsen att den tid som Paulus uttalar sig om är den tid som han vistades i Jerusalem. Som han skulle ha haft möjlighet att anstifta det här upploppet. Och han räknar inte med den här tiden sen på vägen. Om det är så att han räknar hela tiden, det gör vissa kommentatorer också, så då betyder det att han kan inte ha varit många dagar i Jerusalem förrän det här upploppet börjar. Det måste ha skett ganska i början. Det som Paulus vill framhålla, det är att han kom till Jerusalem för pingsthögtiden. Och han vistas offentligt. Det var mycket folk där. Och han vill föra fram det att han inte med sin verksamhet hade ställt till något upplopp. För ingen har sett honom diskutera med någon ens i templet eller i synagogorna. Eller ute i staden. Eller ställa till oroligheter bland folket. Naturligtvis hade ju Paulus rätt att stå och samtala med folk. Det var ju ofta så som man gjorde där i templet. Man stod och diskuterade. Men Paulus hade undvikit att ställa sig i en sån situation. Han var klok och beräknande och gjorde sig så inkognito som möjligt. Så okänd som möjligt så att man inte skulle fatta på något sätt misstankar. Så oroligheter fanns det inte kring honom. De kan inte heller bevisa inför dig vad de nu anklagar mig för. Paulus säger direkt ut. Inte bara att de ska bevisa vad de anklagar honom för. Utan han säger att det finns inga bevis. De må försöka hur som helst men det finns inga bevis. Men så kommer vi till en väldigt viktig vers. Mycket viktig vers. Men det bekänner jag för dig, att jag enligt den vägen som de kallar för en sekt, tjänar mina fäders Gud på det sättet, att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Den kan vara en minnesvers från idag. Det är en viktig vers. Paulus får tillfälle att bekänna sin tro. Och han gör det genom att vittna om den vägen, som då var det vanliga namnet på de kristna. Som de kallar för en sekt. De kallar den för en partimening, en partigruppering. Men Paulus visar med det som han nu säger och framöver att i själva verket är det han som håller sig till judarnas tro. Och vem är det som är sekten? Jo, det är de som har avvikit från denna judarnas tro. Det är de som är sekter. Han bekänner detsamma som fariseerna trodde på. De tjänar också Gud på det sättet att de tror på allt som är skrivet i lagen hos profeten. Det gjorde ju inte saduséerna. Men fariseerna trodde så. Och det betyder att Paulus bekänner sig till samma, i princip samma tro som fariseerna. Det här ordet tjäna här, det är ett ord som avser en andlig tjänst, en gudsdyrkan som alla förväntas göra. Det är inte en prästtjänst. En liturgi, utan det här är en latreuo, står det på grekiska. Och det här är en tjänst då som är det allmänna prästadömets tjänst, alltså, som han tjänar Gud på. Paulus trodde på på samma sätt som också fariseerna sade sig göra, nämligen på allt vad som är skrivet i lagen och hos profeterna. Det här är den rätta bibeltron. Det är ett föredöme här också, förutom att det är en föreskrift för oss hur vi ska tro. Ett föredöme att tro på allt som är skrivet. Också det som är skrivet i Gamla testamentet, men det ska ju då förklaras och förstås i ljuset av Nya testamentet. Det var det som fariseerna missade. Det var det som Paulus hade som ny uppenbarelse. Därför att det var Jesus Kristus som han förkunnade, inte bara förväntningarna på Messias. Precis likadant som Paulus gjorde här, så kan man också i vårt språk tala om en sekt då det gäller avvikelser från Guds ord. En sekt är inte en gruppering som håller sig till Guds ord. En sekt är en gruppering som avviker från Guds ord. Det spelar ingen roll hur stor den är. Och därför är det intressant att i dagens läge är det de stora folkkyrkorna som är sekter. För de avviker från Guds ord. Det är inte de små grupper som har konstaterat att man inte kan höra till dessa folkkyrkor som är sekter. Fast en del menar det på det sättet, säger det på det sättet. Utan folkkyrkorna har genom sina beslut när det gäller lära och tro och sin praxis visa att det är sekter. Och så fortsätter Paulus: jag har samma hopp till Gud som det att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång. Därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. Paulus fortsätter med innehållet i tron här och det uppståndelsen på samma sätt som han sa det inför Lysias. Det var uppståndelsen som är det centrala. Och det här bekände också fariseerna och de flesta bland judarna. Det var alltså saduceerna som var sekten som avvek från den gemensamma tron. Felix var väl inkommen i skrifterna. Han borde också inse det här. Här finns också med en utsaga om den dubbla utgången. Notera. Både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång. Även om det inte sägs att de orättfärdiga ska uppstå till dom, förtappelse, så inneligger det i det som Paulus säger. Och med tanke på den rättvisa domen så strävar Paulus att leva ett rättskaffens liv. Tänk på hur saduceerna just hade gjort, som ville lägga ett försåt för Paulus för att mörda honom. Det spelar ingen roll hur det gick för dem egentligen, för de trodde ju inte på något liv efter detta. Men när man tror att det kommer en dom och att vi sen efter det får det som vi är värda, så då gäller det också att kunna stå med ett gott samvete. Hur står man med ett gott samvete inför Gud? Jo, på grund av Jesu förtjänst. Paulus, den fruktansvärda mördaren, förföljaren, har ingen egen förtjänst inför Gud. Den enda rättfärdigheten han har inför Gud, det är Jesu Kristi förtjänst. Det är hans goda samvete inför Gud. Vad är hans goda samvete inför människor? Jo, det är att han har levt ett rättskaffens liv som är oförvitligt, som håller granskning. Inte ett dubbelspel, inte dubbelmoral, utan ärligt och rätt, ett hedersamt liv. Sen säger han att efter flera år kom jag för att överlämna gåvor åt mitt folk och för att frambära offer. Då fann de mig i templet sedan jag renat mig, och där var ingen folkmassa eller något tumult. Det här är enda stället i apostlagärningarna där Lukas talar om den stora insamlingen. Han har ju talat om den indirekt, men inte så här i klara ord. Här säger Paulus, berättar Lukas att Paulus sa att jag kom för att överlämna gåvor åt mitt folk. Och det var alltså den stora insamlingen från Makedonien och de andra omliggande nejderna på missionsfältet. Sen kan man fundera vad det där offrena är som han kom för att frambära. Det går att översätta hela den här meningen också så här, att ge allmosor, nämligen offer. Det är kanske mer naturligt att säga så här, alltså skilja på gåvorna och offren, för att offren, det hänförs i första hand till de fyra männen som Paulus skulle betala för att de skulle få rena sig då de hade avslutat sina nasirlöften. Och han behövde ju också rena sig själv i det sammanhanget för att vara värdig att frambära de här offrena. Och den här reningen som omtalas i vers 18, då fann de mig i templet sedan jag renat mig. Det är troligen den rening som omnämns i 21 kapitlet, 21-26, när den här nasir, eller den här offerveckan börjar närma sig slutet. Det kan hända också att det är en annan rening, nämligen det löfte som omnämns i 18 kapitlet. Ni kommer ihåg kanske från Kenkrea står det att han lät raka sitt huvud för han hade bundit sig med ett löfte. Och där diskuterar vi frågan om det var Paulus eller om det var Aquila som raka sitt huvud. De flesta anser att det var Paulus, det kanske nu inte riktigt enligt grammatiken där, men som Lenski tar fram med väldigt starkt stöd för att det var Aquila som hade renat sig där. Men den som menar att det var Paulus så kan också tänka att det var det offre som han nu frambar för att rena sig då efter det där löftet som han har avgett där i Kenkrea. De som fann honom i templet, det var ju inte alls saduséerna och det här översteprästen, utan det var de där judarna från Asien. Men, läser vi vidare, där fanns några judar från Asien, just de här, som egentligen skulle stå här inför dig och anklaga mig om de hade något att anföra emot mig. Eller låt dessa män själva tala om vilket brott de fann mig skyldig till när jag stod inför stora rådet. Om det inte skulle vara för detta enda ord som jag ropade när jag stod ibland dem, det är för de dödas uppståndelse som jag idag står anklagad inför er. Om det nu var så att Paulus var skyldig till att ha ställt till oroligheter runt om hela världen, så var fanns vittnena på det? Jo, minsann borde de här judarna från Asien som hade sagt det där i templet också, borde ha ställt upp här nu och vittnat om de här oroligheterna som hade ställt till med. Var var de nu? De var inte med. Helt enkelt för att det var inte hållbart. Det som de skulle ha haft att komma med. Det var någonting galet med anklagelsen. Det avslöjar Paulus här. Eller, de här männen som stod där och anklagade honom, det var saduséer och överste prästen. De kan ju tala om vilket brott de fann Paulus skyldig till då han stod inför stora rådet. Det enda som han kommer att tänka på som de skulle kunna anklaga honom för var att han ropade: det är för de dödas uppståndelse som jag idag står anklagad inför er. Men vad säger fariseerna då? Om det var bara saduséer där kunde de ju förstås angripa honom för det. Men det kunde de ju inte göra officiellt för de respekterar ju fariseerna. Det fanns ju den gruppen. Var det fariseer med så kunde man sannoliken inte inför landshövdingen börja med någon motsvarande uppdelning. Vi kan nog konstatera här nu som avslutning på det här avsnittet av dagens pensum också, att Paulus hade avslöjat anklagelserna som grundfalska. Han hade framträtt med ett försvarstal som slog sönder alla de anklagarnas argument. Vi får spara till nästa gång att se hur Felix hanterade det här. Tyvärr inte på bästa möjliga sätt. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.